Vi säger varmt välkomna till årets första Toto Balotto, och då är det väl på sin plats att det... Lite bakfull.
Ja, men alltså, lite bakfull. Ja, men Ola Wenström hade aldrig gjort det.
Nej.
Och det där är första gången du gör det under hela 2019. Stakade du det aldrig en enda gång när vi startade programmet. 2020, det första du börjar med, det är...
Katastrof.
Ja,
mörkt år.
Usch.
Hörrni, vi säger gott nytt år också, för när ni hör det här så har vi ringt in 2020 och ett nytt decennium, och vi gör det givetvis tillsammans med vår gode vän och årssummerare Erik Niva.
Hallå där, det är vad jag säger.
Hallå där.
Det är vad jag säger.
First things first, stort tack för senast när du gjorde ett, herregud, vad bejublat framträdande på Oscarsteatern.
Jävla skarp du var där också. Jag kände att jag sjönk ner i stolen.
Jag var ju oskarp som fan. Det var ju bejublat, men det var ju dåligt. Jag kom hem så där och liksom kände fan. Ja, det var ju jävla surrealistiskt att det var sånt jävla tryck där. Men...
För visst var det det?
Alltså, ja, det var ett jävla tryck.
Du kan inte ha upplevt många liksom, Niva-skanderingar med högre decibel?
Alltså, jag har ju faktiskt någon sjuk som jag verkligen så här, ibland blickar tillbaka på om det har hänt. Men något av de åren då det var Champions League nere i Malmö, så sände vi ju alla matcherna och hade studioplats någonstans ovanför norra. Och det är ju liksom så pass nära in på ståplatsläktaren att man fan interagerar med publiken. Liksom är det reklampaus så vänder man sig om och snackar lite med någon man känner på läktaren. Och de lärde sig att ja, men där står vi har satt liksom. Så inför Real Madrid-matchen när Cristiano Ronaldo och alla rullade in i stan, så var det en sekvens tre kvart före avspark när, inte hela, men en betydande del av norra läktaren i Malmö står och pekar upp mot oss och skanderar Erik Niva håller på Malmö. Och utan att recensera sanningshalten i det budskapet, vilket är noll, så var det ändå jävla bara, vad fan är detta? Så tog jag upp telefonen och lyckades filma, så det har jag faktiskt kvar bara för att påminna mig om hur jävla skruvat det kan bli ibland.
Ja, det var ett rejält tryck på Oscarsteatern, och om du nu satt med ångest hemma i Gröndal efteråt så kan väl vi bekräfta att det finns ingenting att ha ångest över.
Verkligen inte.
Nej, det borde ha varit bättre, det borde ha varit skarpare, men det var fan, man sitter där och Alexander Axén konstaterar att det är sex snurr man ska ha på Prosecco liksom buteljskorken innan man öppnar den, och sen öppnar man en sjunde butelj och sen blir man lite suddig. Men jag kom absolut hem med den där känslan att fan vad folk var välvilliga här, och fan vad jag borde ha svarat upp bättre mot det. Det var ju 5 plus respons och 2 plus framträdande, och det fan, det känns inget bra.
Jag tyckte Emil Persson satte så jävla huvudet på spiken i en av sina fördomar mot dig när han sa att du börjar själv känna att ditt svar att läget är 2 plus är 2 plus.
Alltså grejen är att det är svaret är 4 plus, men det är överanvänt så satans mycket så att det nu är nere och snuddar vid 1 plus. Så just den, när jag liksom ska beskriva hur jag själv mår och hur jag själv fungerar, så ska jag fan inte liksom prata med de 2 plus livet. Men däremot att recensera saker i vardagen utifrån en plusskala, det gör jag hela tiden. Det kommer jag inte sluta med.
Jaha, vi ska väl göra som vi alltid gör med Niva i det här avsnittet. Blicka tillbaka på fotbollsåret som har varit. Spontant bara, Thomas... Om vi använder den här plusskalan då, det brukar ju vara getingar i Toto Balotto, men
vara blandat. Alltså, jag har ju mer och mer glidit över till plusskalan.
Fan, du är på väg över till to the dark side, eller ja, vad vi nu är.
Den är ju så mycket, det ligger så mycket trevligare i munnen.
Ja, getingar är ju hopplöst.
Sen är du är väl så mycket persona non grata man bara kan vara på Aftonbladet.
Vi har pratat om det några gånger när Erik har varit här. Alltså, jag vet inte om jag är så jävla mycket persona non grata, men sen så kommer Erik hit, eller jag tänker att jag inte är det, och sen så kommer Erik hit och så bekräftar han bara hur
fan är det jag gillar.
Hur illa det är ställt med relation. Nej, men
på volley bara. Vad skulle du säga 2019?
Alltså jag ska bara säga att det handlar ju om 5 tweet. Det är liksom det som är grejen. Det är inte på riktigt.
Folk har blivit oönskade för mindre.
Ja, det har du för sig rätt i. Men vad sa du? Vad är det för plusskala på...
På fotbollsåret 2019. Om du bara får möta det med vristen här på volley.
Ja, men jag, 4 getingar kanske.
Ett 4 plusår.
Ja. Eller det beror ju på hur man ska se på det. Om man ska försöka vara lite objektiv och kolla på året, vad som har hänt. Och,
det ska alltså, vi göra alldeles strax.
Ja, vad som har hänt, så tänker jag spontant att det har varit ändå så här 4 getingar. Sen så börjar jag ändå fundera på så här, var har kommit in och det har blivit skit av det. Och, Så sitter Niva mitt emot. Han brukar prata om en dystopisk fotbollsframtid. Liksom, vart är fotbollen på väg? Det har blivit ännu modernare. Vi pratade om det i Champions League-avsnittet här senast. Erik skrev om det också. Just att det är fem ligor, toppligorna. Liksom, det är de som dominerar ute i Europa. Så att, det är klart att det går att se det ur olika perspektiv. Och sen så kan man ju vara supporter. Alltså, vi sitter ju fortfarande här och är supporter till lag. Och då är det ju ett riktigt jävla pissår. Så att, jag vet inte. Vi kan väl kanske landa i någonting sen när vi har diskuterat det. Men när vi blickar tillbaka på det här året, jag skulle bara vilja börja eftersom Erik sitter här. When We Were Kings är en ny podcast och alla som lyssnar på det här, de flesta har säkert lyssnat på Eriks podd. Jag, när vi satt på Oscars, hade ju inte lyssnat på en avsnitt än. Och Gusten gjorde sig lite rolig över att han hade gjort Milan. Och att jag då gick i tankarna på att starta någonting liknande och att jag var knäckt över att Niva kom. Men jag ska säga det att jag lyssnar nu på Milan del 1 och Milan del 2. Milan i slutet på 80-talet var mitt lag.
Var det
jag
så?
Verkligen.
Det visste jag inte.
Jag älskade Van Basten. Och älskade trion, skyldigt Rickard Van Basten jättemycket. Och de mästerskapen där 88, liksom när Holland vann, det är ett av de största mästerskapen för mig. Men jag har konsumerat så mycket. Milan, Sacchi, Berlusconi, i framförallt italiensk media. Eftersom jag tycker att det är mitt lag. Och sen så lyssnade jag på det här och det gav mig någonting. Jag tyckte det var så jävla härlig lyssning. Och jag vet inte om det kanske inte spelar någon roll. Men jag har liksom ändå grottat ner mig så jävla mycket i detta Milan, i Berlusconis Milan. Och sen så, varför ska jag lyssna på det här, tänkte jag. Och så gjorde jag det ändå. Och jag vill fan ge dig fem getingar på det. Det
ja,
var riktigt
roligt.
Jävla bra.
Ja, fan
nu,
ska,
nu, nu är jag en trogen lyssnare av When We Were Kings.
Ja, men det glädjer mig verkligen. Det glädjer mig inte lika mycket som när Gusten hörde av sig och sa att du var helt tom i blicken efter att det här formatet hade lanserats. För större som människa
är det är ju krydd också för Gusten.
Jo, det fattar jag också. Det är väl krydd från min sida också. Men det är fortfarande kul.
Ja, nej.
Det är liksom, det kommer ju alltid vara missunnsamheten som driver en genom fotbollslivet i alla fall.
Ja,
men tack ändå, för det är klart att det är en jävla svår balans det där. Att å ena sidan försöka prata på ett sätt som gör att det blir intressant för rätt många. Men samtidigt också kunna prata på ett sätt som ger något även till de som redan känner till typ allt som går att känna till. Och nådde jag fram till dig med ditt Milan då, så känns ju det jävligt bra. Kul. Tack.
Oerhört upplyftande också att det blev som man tänkte direkt, att när det var dags för spons, då klev du av. De spottarna, de gör det fan inte.
Nej, de gör jag fan inte. Men jag vet faktiskt inte vad ni ser er själva som, hur ni skulle kategorisera er yrkesutövning, vilken det som är en titel. Men jag ser ju mig väldigt mycket fortfarande som journalist. Och som journalist så finns det vissa saker jag gör som andra journalister inte tycker att man ska göra. Det finns vissa saker som jag inte gör, och det här är ju en av dem. För mig funkar det inte att sitta och läsa upp sponsorsmeddelanden. Hela mitt yrkesliv har ju varit inramat av sponsorannonser. Så har det alltid varit sen jag började på liksom, ja, men, lokaltidningen uppe i norr. Det är så det funkar. Men att jag själv ska sitta och prata om saker som jag ibland kanske tror på, ibland kanske inte tror på överhuvudtaget, det funkar inte för mig i min yrkesroll.
Nej, jag noterade bara att det var kul. När första sponsspotten kom så tänkte jag, Erik kan inte vara med i den här. Mycket riktigt. Nej. Nivas röst saknades.
Så kommer det förbli.
Vi kan väl också bara tidigt säga att det här spelar vi in 13 december. Så att klubblags-VM och den intensiva julperioden i England och de här sista omgångarna i övriga ligor ute i Europa, de kommer vi inte kunna ta hänsyn till. Så att har det hänt någonting alldeles exceptionellt under den tiden, så har ni säkert hört det i ett tuttavsnitt innan det här. Men vi sparkar igång. Sist du var här så gjorde vi som vi alltid gör, vi kikade i spåkulan och då blickade vi framåt mot 2019. Gick så där för Mikael Lichak, får man säga.
Fan kan jag göra, Janne är rasist. Både Ishak och Abbe Khalil ryker på den kvoten, det är helt uppenbart. Jag tänkte tillbaka på vad fan vi sa och kom på det, att just det, jag hade lanserat Ishak och Abbe Khalil som A-landslagsmän, och det kan väl i och för sig fortfarande tycka att det inte inte är så uppåt väggarna som det kan framstå som. Jag trodde att Ishak skulle bli ungefär det Sebastian Andersson har blivit. Jag trodde inte att han skulle in och starta 14 matcher. Och Abbe Khalili tycker jag faktiskt fortfarande har egenskaper som skulle kunna tillföra något. Men han har ju fått sitt år helt jävla spolierat av skador, så han har knappt kunnat spela förrän nu på slutet, då han återigen ordinarie turkiska högsta ligan. Han tycker jag är underskattad. Men absolut, jag får tugga in att den satt väl inte där den skulle direkt.
Då gick det ju i alla fall betydligt bättre för era tankar kring att damfotbollen skulle få sig ett jävla lyft i och med det här året, och inte minst då fotbolls-VM i Frankrike. Både ur ett sportsligt men kanske framförallt intresse- och publikmässigt perspektiv så blev det väl väldigt mycket lyft för damfotbollen. Hur såg du på EM kanske i synnerhet, men damfotbollens år i allmänhet?
Ja, VM var ju mäktigt. Det är klart att det fortfarande finns liksom... Det finns ju ojämnheter kvar i allt runt damfotbollen. Det finns ojämnheter i de enskilda matchernas kvalitet. Det finns ojämnheter i de enskilda matchernas inramning. Vissa VM-matcher var ju deppiga som fanns sett i inramningen. Men totalt sett så var det ju precis den där barriärbrytaren som vi trodde på och hoppades på. Och det är både på ett nationellt plan där jag verkligen tycker att det hände stora och viktiga saker med synen på damfotboll i Sverige under 2019. Men också på ett globalt plan där ju USA återigen blev den här motorn som gjorde saker som ingen annan idrottsnation kan göra, både på och utanför plan. Och då framförallt då Megan Rapinoe, som jag såg nu blev utsedd till Sports Illustrateds Athlete of the Year, eller exakt vad fan det heter. Och bara det var ju historiskt, något liknande hade aldrig hänt tidigare. Och det är klart att när hon klev fram som hon gjorde, när hon dels avgjorde turneringen men framförallt höll alla sina fanor så jävla högt mot alla som kunde tänkas komma och gå emot henne, liksom hon muckade med USA:s president.
Ja, men det var ju så jävla
under pågående turnering.
Med tanke på vad som har hänt med idrottare i USA, som jag tänker på NFL som har muckat med Donald Trump tidigare.
Absolut, för det är jävligt lätt att sitta här och säga, men vad kostar det liksom? Vi har 100 idrottare som kan mucka mot Trump. Ja, men vad kostar det för en svensk idrottare att kritisera Donald Trump? Det är helt riskfritt. Det höjer det bara. Det stärker någon form av varumärke. Men för amerikanska idrottsutövare, precis som du säger, så får det ju faktiska konsekvenser, faktiska kostnader, och de kan inte veta hur det ska landa och hur det ska play out. Megan Rapinoe hade ju någon form av familjeföretag där hon drev typ så här fotbollscamps, och när hon först började ställa sig på knä bakom Colin Kaepernick och när hon fortsatte liksom vara vokal kring det som där anses som opatriotiskt, då hamnade ju hela familjeföretaget i skiten. De fick ju inte en kund, vartenda kommersiellt samarbete avbröts. Och vi ska inte glömma bort att Donald Trump fortfarande har någon form av stort folkligt stöd. Så i USA, hon kommer dessutom från Trump country, jag tror hennes farsa röstade på Trump, hennes brorsa är för övrigt gammal narkoman som hamnade i fängelset och gick med något white power gäng och tatuerade svastikor på händerna, och allt det där är en del av en jävla snårig story. Men bara för att summera vilken jävla frontfigur hon visade sig vara för den växande damfotbollen.
Vad säger du då, Thomas? Du har ju kanske inte som Niva varit lika involverad i damfotbollen ur ett journalistiskt perspektiv det här året, men avsevärt mycket mer hands-on som tränare. Alltså, du har ju sett en ny generation tjejer, så de måste väl ha upplevt det här året som jävligt mäktigt. Nej, och fett.
Det jag upplever, alltså, då måste man ju jämföra med sin egen barndom och uppväxt och lite hur det har varit också med mina egna tjejer, mina döttrar. Så idoliserar man ju fotbollsspelare, idoliserar tjejer fotbollsspelare på ett sätt som jag aldrig har upplevt tidigare. Alltså tjejer idoliserar damfotbollsspelare. Vi hade massa event inför dam-VM. Vi var på Sverige-Tyskland till exempel. Och det här är ju ett lag bara. Det är Lilla Rönninge. Men jag tycker ändå att det beskriver ganska bra liksom, den utvecklingen som håller på att förändra det som Erik är inne på. Alla tjejer i mitt lag har en idol i landslaget. Inte alla, men många tjejer vet vilka de här spelarna är. Megan Rapinoe och USA-spelare. De sitter och kollar på alla VM-matcher. Och som jag upplevt i alla fall tidigare så har det inte varit. Det har inte funnits riktigt det intresset. Alltså de tjejer som har gillat att spela fotboll, de har spelat fotboll. Och man pratar väldigt mycket om så här, med tränare, kollegor och andra klubbar och sånt här. Att man ska få upp liksom det breda fotbollsintresset även för tjejerna. Hur ska vi göra det? Det här med att killar spelar på skolgården, det gör inte tjejer och sånt där. Det ser också en förändring i om man börjar liksom går till min egen bakgård. Men det stora fotbollsintresset, för det pratar man också om, så här, men sätta sig ner och kolla på matcher. Det har också ökat jättemycket och det tror jag det är jätteviktigt för hela damfotbollen.
Ja, det tror jag,
alltså, föds ett intresse liksom.
Och det är en förändring som sker nu. Sen är det ju inte på något sätt att det ska vara några vattentäta skott som innebär att kvinnliga fotbollsspelare bara ska ha tjejer som idoler och snubbar bara får bry sig om kvinnor. Jag älskade till exempel det UIK-laget som kom fram i början av 2000-talet och liksom såg verkligen flera av de spelarna som någon typ av förebilder i mina sena tonår. Men det märks ju ändå att just den förändring som du beskriver, den sker ju nu, för det är bara en knapp generation sedan. Alltså de spelare som spelar i svenska A-landslaget nu, de hade ju inga kvinnliga förebilder. Mm. För även om UIK var bra uppe i norr, så var väl det i hög utsträckning en regional angelägenhet. Det gick en match om året på TV, men det var ju ingenting som nådde fram. Jag vet ju liksom att Lina Hurtig, hon trodde att hon skulle spela för Man United, men det var ju Man Uniteds herrar, för det var liksom det enda det var ju det enda som fanns då. Mm. Kosovare Aslan, ni hade ju aldrig sett en damfotbollsmatch förrän hon blev 18-19, typ samma sak med Hedvig Lindahl, och de exemplen känner jag till för att jag pratar med dem om det, men jag är helt övertygad om att det är i stort sett likadant i alla fall för dem som växte upp på en ort där det inte fanns ett damallsvenskt lag. Och det där med förebilder, det är så jävla betydelsefullt, det går liksom inte att bortse ifrån, så det är en jätteviktig och varaktig förändring. När man väl kommer över den punkten så går det liksom inte att vrida klockan tillbaka än som man skulle vilja.
Jag tycker också är ganska talande att det ett sånt här år startas upp ett damlag från Malmö FF. IFK Göteborg har gjort samma sak, alltså det blir en naturlig konsekvens av det etablerade och ökade damfotbollsintresset som finns.
Ja, Elfsborg kör väl med förnyad kraft, HIF försöker ta fart, och det är väl i och för sig där också att på ett sätt kan jag sakna en tid då det fanns mer eller mindre renodlade damfotbollsföreningar, då även den europeiska toppen drevs av UIK som var, alltså det var inte bara damfotboll, de hade handboll och all skit, men det var liksom ändå damfotbollen som drev föreningen.
Handboll och all skit.
Ja, det är ord jag tryckte på en t-shirt jag tar på mig tröjan. Men Chouvisy, eller vad fan de hette, från Frankrike, FFC Frankfurt från Tyskland, att det i grund och botten var damfotbollsföreningar som dikterade villkoren inom damfotbollen. Nu kommer ju morgondagens damfotboll, både nationellt och framförallt internationellt, bli en spegling av herrfotbollen. Det kommer vara samma klubbar i Champions League på både dam- och herrsidan. Och det kan jag personligen känna lite deppigt på ett sätt. Men det finns ju vinster, det finns ju just ekonomiska vinster i att kvinnor kommer kunna leva på att spela fotboll som överväger. Och på samma sätt lär det ju bli om 10 år i Sverige, att herr och damallsvenskan kommer vara i hög utsträckning rätt stora speglar av varandra.
Känslan är väl att Wolfsburg, de har inte i herrarnas Champions League att göra för en överskådlig framtid. Så att där blir det ju bara på damsidan.
Fan, senast jag var i Wolfsburg, då såg jag hemmalaget slå Zinedine Zidanes Real Madrid med 2-0 i vad som var en åttondel eller en kvart av Champions League. Och där och då kändes det verkligen inte som att Zinedine Zidanes Real Madrid skulle vinna Champions League precis varenda gång de ens försökte. Men det var liksom den lägsta punkten hans första säsong. Sen krånglade de sig ur returen, vann väl returen med 3 bollar, och sen så tog de det därifrån.
Men vad hände med Wolfsburg som var en så stor satsning? Och jag kommer ihåg när de köpte spelare dyrt och var på väg upp.
De vann ju Bundesliga där med Graffiti och Djeko och Bosnien Serben på 10:an, som jag inte kommer ihåg vad han heter precis just nu. Jag vet inte exakt vad som hände. Det som hände var väl ärligt talat att Volkswagen som global koncern gick in i en superkris för, vad kan det vara, 4-5 år sedan. Och det fick ju konsekvenser på fotbollsverksamheten på ett sätt som det inte hade fått runt någon annan elitklubb. För det finns ju gott om gamla korplag som vi har glömt bort att de är just korplag. Liksom PSV Eindhoven är ett korplag. Bayer Leverkusen är ett korplag. Men det finns inget som är lika knutet till en specifik företagskoncern som Wolfsburg. Så när huvudkoncernen fick så in åt helvete stora problem så innebar det också att det inte blev någon större satsning på fotbollsklubben. Det blev i alla fall liksom, ja, mindre fokus, mindre resurser. Det hade inte sett så jävla bra ut för alla jobbare som blev av med sina arbeten ifall de samtidigt hade tagit in superdyra nyförvärv.
Jag tror också att det där sammanföll 2015 med att de hade nypt en gruppspelsplats i Champions League, och som för många sådana här lindansarlag vad gäller Europaspel så klarade de inte av tvåfrontskriget, utan de sackade ju som fan i ligan och så gick det skit i Champions League. Och det här var väl med laget Bas Dost, Rodriguez, alltså de ja, stack var, ju ja. För att det gick för kast ja, den här säsongen lite och sen så bara dog det.
Den här Real Madrid-matchen var väl en av Draxlers sista stora föreställningar. Exakt. För Wolfsburg, och det är precis, han var väl galjonsfiguren för det laget. Så absolut, jag tror att ser du på den enskilda säsongen så var det väl så att energin tog slut, men sen tillät inte koncernen, klubben att regenerera projektet, för det fanns inte längre pengar.
Ja, men det krävs så jävla mycket pengar över så jävla lång tid också för att etablera ett lag i toppen av en topp 5-liga. Det räcker inte med 2-3 år. Nej, man måste exakt. Liksom bara fortsätta.
Men har ni varit i Wolfsburg?
Aldrig varit i Wolfsburg.
Ja, du hade kommit ihåg det om du hade varit det, för det kan jag verkligen rekommendera.
Nej, jag tänkte om vi hade bilat förbi när jag var liten och stannat till. Men
nej, det är ju en så jävla surrealistisk stad, för jag älskar ju många av de här tyska fotbollsstäderna i så mått att det bara är det är så jävla deppiga skitställen.
Alltså Gelsenkirchen är värsta vart.
Ja, Gelsenkirchen. Alltså om du ska ta Gelsenkirchen mot Dortmund, mot Leverkusen, mot Mönchengladbach, det är fan hugget som i det semifinalspelet. Och vi satt nu i slutrundan av Champions League och jag satt ju och ville att Dortmund skulle gå vidare. Och Martin Åström satt ju och ville att Inter skulle gå vidare. Ja, men tänk Milano. Liksom. Jag skiter i Milano, jag vill att tyska skithåler. Och han fick ju allt sitt. Eller jag fick Dortmund, men sen fick ju han Benfica. Men tänk åka till Lissabon. Jag vill åka till Sankt Petersburg, Zenit liksom. Rysk barskhet. Och, nej, han vann ju.
Där är ni väldigt olika.
Ja, där är vi väldigt olika. Men trivs ganska bra med både varsitt. Men Wolfsburg i alla fall ska bara snabbt skjuta in det, att där är det ju ännu värre, eller i alla fall ännu mer apart och absurt än till exempel i Gelsenkirchen, för 70% av stadens yta består ju av bilfabrik. Sen har de byggt lite kåkar runt det, men det är bilfabriken som är staden. Och sen är just från början lite arbetarbostäder, och nu har de anstängt sig lite grann, tagit dit han allt och finska arkitekten får smälla upp lite fina kåkar nere vid den saggiga lilla floden. Men det är...
Hitta lite vatten och tänker, här kan vi ha seaside.
Vi måste göra något liksom, vi måste göra Riverside. Någonting. Men verkligen det där att man rör sig, man går i, man verkar i en gigantisk bilfabrik med tillhörande bostadsytor. Det är samhället.
Det är lite som Södertälje, känner jag här.
Fan, men jag trodde Alvar Aalto var död.
Det kan han säkert, för han kanske smällde upp det där. Men jag har ingen aning. Okay. Det är inte Simon Bank som sitter här, ska du veta.
Tänk på rippa äpplet nu bara för det.
Tänk att vi hamnade i
just
Wolfsburgs...
Just tror du att äpplet, pingispelaren, var död i vårt typ 7:e avsnitt?
Nej. Det var vårt första avsnitt. För det var när äpplet gick ut och svingade mot den här listan på de 100 främsta svenska idrottarna.
Han var sjukt indignerad.
Ja, och då valde Thomas att liksom uttryckligen säga bara RIP äpplet. För att han då slogs mot väderkvarna med att hävda liksom storheten på bordtennis.
Ja, Wilbacher skulle liksom mygga av honom, men du tolkar det som att...
Ja, det är typ så här... Fan vad synd det är om äpplet. Så han har varit liksom framträdande i en världssport, men i Sverige så är det ingen som hör honom, för där finns det bara J.O. och Jörgen Persson. Det är ingen som riktigt orkar ta med äpplet. Och då tänkte jag så här, jag har missat att äpplet har dött. Ja, men... Här står Thomas och säger RIP äpplet. Så ja, fan, vila i frid.
Äpplet har ju rasat idag till exempel. Jag vet inte om du har sett det, gamla bordtennisspelaren Appelgren.
Vila i frid.
Nej.
Han rasat bara.
Han har rasat, lackat.
Ah, igen.
Ja, igen.
Jag trodde äpplet hade coolat.
Sluta.
Ja, just äpplet hade jag väl tagit, men satan vad det finns 100 sådana personer som man verkligen inte har en aning om de lever eller är döda.
Ja, det är ju ett briljant segment i Alla mot alla.
Ja, de kör det.
Lever den jäveln?
Jaha, ja, det fattar jag. Det ligger ju precis i linje med hur det skulle funka.
Känslan är ju att Erik Niva gör debut i Alla mot alla 2020.
Den korrekta känslan är att Erik Niva tackar nej till att medverka i Alla mot alla i samtliga säsonger som programmet har existerat. Inklusive våren 2020.
Det är ju Lunds lycka.
Jo, men det, han gör, alltså han passar.
Niva tackar nej igen. Kanon.
Lund i en quiz, alltså han är ju aldrig bättre än i en quiz. Han borde bara faktiskt svara på quiz. Ja. Det
han
borde vara hela hans liv.
Otrolig på Oscarsscenen.
Verkligen. Ja. Och just det att han var rätt samlad 2 minuter före och sen tripplade han promillehalten ja, så fort han går ut på scenen.
Han gjorde som E-Type.
Exakt, han kanske hade lärt sig av sin lagkamrat den här säsongen i Alla mot alla E-Type som enligt legenden då drar i sig en hel skumpa sista minuten innan han ska ut på scen.
Ja, men den sveps ju också. Han gör ju det
för att få liksom dunderskjutset.
Men är det champagne? Jag tror den drog någon stark sprit. Vad fan?
Nej, det ska vara champagne.
Blir man väl helt bubblig i Campione-strupen, tänker jag. Men
vi firar nyår tillsammans med våra goda vänner på Simor och Thomas. Vi hade väl inte kunnat få en roligare nyårspresent än Zlatan Ibrahimovic tillbaka i Milan och Serie A.
Nej, var ju väntat va? Man stod ju i Simors kanaler efter 5 med Tilde och sen så var jag där med Pileby också och bassinerade ut. Eller jag mer eller mindre slaktade alla andra alternativ och sa att det är bara Milan som gäller. Ja, med Bologna då, Mihajlovic och ja, men det var väl allt möjligt. Divaj och sportchefen i Bologna hade åkt över till Los Angeles. Ja, men det är klart Everton med Carlo Ancelotti dök upp, men det var aldrig hotat alltså. Det var i Milan han skulle avsluta, så att men som du säger, vilken jävla nystart det blir på Serie A den, vad är det, i 13 dagen där omkring med Zlatan mot Sampdoria första matchen mot Albin Ekdal.
Ja, det blir otroligt alltså. Jag har redan läst olika krönikörer och tyckare som har slagit fast att det här var ett dåligt beslut. Zlatan borde ha fattat att hans tid är passé, han borde ha hängt upp skorna i björken. Alltså det känner ju jag bara kommer vara en tändvätska för Zlatan.
Jo, men alltså jag skulle vilja addera hela den här Hammarby-grejen också och allting som har hänt med statyn och här hemma. Tillsammans med liksom att folk nu kronikerar och tycker om att han är slut. Jag såg att den gamle räven Capello, Fabio Capello var ute och liksom svingade lite om att det här är inget bra. Milan borde satsa på någonting annat. Och jag menar allt det där tillsammans, allt ihopräknat och jag menar om man kollar på Zlatan, vad han har gjort och vad han är för person under alla de här åren, ja men det tyder på att det kommer komma en vansinnigt jävla motiverad spelare till första matchen här mot Sampdoria. Sen även om han inte lyckas där alltså, så är det ju i mitt tycke i alla fall någon slags leveransgaranti.
Hörrni, vill man följa Zlatans framfart i Serie A, vilket man givetvis vill, då är det bara ratta in Simors kanaler. Teckna ett abonnemang så får man hela Serie A, men man får ju dessutom även hela La Liga. PGA-touren på det för alla oss golfälskare.
Och oj, vad det ligger lågt nu.
Och det rivstartar ju verkligen här i Serie A-vändan 2020. Det är ju inte bara Milan-Sampdoria med Zlatans första match, utan Robin Olsen och Cagliari åker och möter Juventus, men det är ju framförallt Napoli-Inter också 20:45 måndag kväll. Så att, ni hör ju själva, Zlatan tillbaka i Serie A, fullmatad toppomgång. Har ni inte ett abonnemang så inled för fan det nya året med att signa upp ett Simor-abonnemang.
Ja, det går inte att vara utan.
Jag antar att du kör samma nyårslöfte som jag gör.
Ja, ja. Alltså, folk har ju reagerat lite på min fetma och att jag nu har nått tresiffrigt. Jag vet inte om du såg det.
Jo, jag såg det.
Ja, det är ju stolt.
Grattis! Grattis.
Tack. Och då kan man ju tänka sig att jag har nyårslöfte att gå ner i vikt eller sådär. Nej, ni. Tompa Wilbur, han kommer fortsätta att leva det goda livet. Men hur som helst så finns det ju någonting som jag verkligen liksom känner också lite från 2019 att jag har varit lite svag där. Och det är ju på Pepsi-drickandet.
Ja, så därför så lanserar du och jag nu ett nyårslöfte som är inspirerat av matkonstprofessorn Carl-Jan Granqvist. Honom har du koll på?
Ja, ja, för fan.
Carl-Jan, fina Carl-Jan. Ja, dominerade ju på spåret under 90-talet och tidigt 2000-tal. Hur som helst, du vet vad han har för nyårslöfte va? Varje
Nej.
År.
Nej.
att han ska dricka mer champagne i år än vad jag har gjort tidigare år.
Ja, den är fin. Det är den.
Jag tycker att det är ett klockrent nyårslöfte som man då kan återanvända. Så att vi slår helt enkelt över det här på Pepsi och kör att 2020 ska vi dricka mer Pepsi än vad vi gjorde 2019.
2020 blir Pepsins år. Det vill jag lova.
Du är inne och stökar i den kinesiska kalendern. Ormens år, kaninens år, drakens år, Pepsis år.
Nu är det Pepsis år som vi inleder. Det är helt underbart. Nyårslöftet hörni, det är givet. 2020, då dricker vi mer Pepsi än någonsin tidigare.
Gott nytt år önskar Tutto Balutto och Pepsi. Stort tack till er för att ni är med och möjliggör Sveriges största och fucking bästa fotbollspodd även i år.
Tack, tack.
Ska bara snabbt innan Gusten än en gång tar sats för att återvända till sitt körschema skjuta in att apropå det med listning så finns det en lite för undanskymd fotbollsparallell och därför tänkte jag bara gå igenom den. På den tiden Aftonbladet hade ett månadsmagasin som heter Sportmagasinet, där jag faktiskt började min bana på den redaktionen, så rankade vi en gång Sveriges 100 största fotbollsspelare. Och det var på den tiden Zlatan kanske fortfarande var Juventus, så han hade väl inte riktigt trängt igenom. Han var väl
14 mål i en säsong.
Ja, han la väl sig 10-11, men jag kommer ihåg att motivera mycket till, ja, den här killen kan mycket väl sluta etta. Men resten av topp 10 var väl ganska konstant. Och det som var så jävla roligt med det var att Henke Larsson blev typ 7-8. Och vi ringde upp liksom 10 olika på den här listan för att liksom, de ska få hålla sig till sin egen plats. Vad tyckte du Andreas Isaksson? Du blev 61. Ja, okej. Okay, liksom. Ronny Hellström var målvakt. Jaha, okej, okay, Ravel. Ja, skitsamma. Men de förhöll sig. Och så då Henke Larsson blev 8. Svinförbannad. Så jävla förbannad.
En äpplet reaktion.
Ja, så, verkligen. Bara att det inte nådde lika långt eftersom att det inte fanns någon nätutgåva av detta. Men den lilla enkäten som jag tror Petra Thorén gjorde, den är helt fantastisk. Så slänger tidningar och där är liksom hästfrustet och liksom ta heder och ära och Bosse Larsson, vad fan är det frågan? Det var en fantastiskt bitter reaktion av Henrik Larsson. Jävla, all heder av.
Vilket jävla fint magasin det var. Jag kommer ihåg när Simon Bank översatte.
Vi tror måste att det var så tillbaka till köret snart.
Ja, vi ska, nej, men han hade ett uppslag, eller om det var två uppslag, där han då tagit de värsta ramserna i, om det var världen eller Europa, och då översatt till svenska. Alltså från Balkan, från Italien, liksom med Heyselstadion från Fiorentina och allt möjligt. Det hade han då. Det blir så jävla mycket bättre i ett magasin, i ett heluppslag, än om det då ska komma upp på i en nätartikel som det gör nu, alla lister och allting sånt där värsta. Det blir så platt på något sätt när man ser det genom en skärm, och så får man det i ett magasin liksom, med flaggor och grafik och allt möjligt. Det är så jävla mysig grej som Simon gjorde.
Alltså, som ni vet så lyssnar inte på alla era avsnitt, men jag hörde ju här för någon månad sedan när ni utgick från Rasim Reis och hans liksom läppläsande av Balkanspelare, och det är ju som sagt både med svordomar, ramsor, banderoller. Det är lite annat tryck i andra fotbollsspråk än svenska där.
Ja, jag blev bara nyfiken på den här topp 100-listan. Säffle Andersson.
Du, jag kommer fan inte ihåg. Det jag minns var att Gunnar Nordahl var då fortfarande etta. Ja. Sen var det ju, alla Gren och Liv var ju med topp. Gunnar Gren var ju också jättehögt, Nisse Lidholm lite längre ner. Curre Hamrin var högt. Sen tror jag både Torbjörn Nilsson och Bosse Larsson var liksom någonstans runt Henke högt. Och det var väl där han kukade ur fullständigt liksom.
Nej, men för under hösten här, aktualiserat va, av Marseille-fansens tifohyllning. Så tog ju Thomas en rejäl strid då för Säffle.
Ja, bara...
Ja, men, och
vi måste hedra våra hjältar. Striden, ja, men,
typ så. Marcus Birrusk liksom.
Och som du kanske kommer ihåg från fjolårets avsnitt vi gjorde ihop, så menar jag på att nej, men man måste ändå förstå att för många så är liksom pre-50.
Ja, du skulle väl dra Lidia, vad var det, 74? Inget för 74 fick finnas, för jag fick inte prata om Brasilien 1950, minns jag.
Ja, exakt.
Galincha,
det blir alltså, någonstans för alla så går det ju en gräns där man tappar lite intresse.
Absolut.
Och för mig och många andra så tror jag att så här, jo men där finns Säffle.
Alltså vi sitter ju mycket,
tyvärr är det ens öde.
Ja, vi grubblar ju runt det en del just när vi ska spela in den där jävla podcasten. Hur långt tillbaka i tiden kan man gå?
Och det hörde jag i första avsnittet.
Skaka av precis varenda jävel.
Här har Niva insett att vi kan inte börja röra oss mot krigstiden.
Hur långt tillbaka får jag gå då? 81 har vi nu spelat in ett avsnitt som utspelar sig. Rimligt. Lever du med det eller?
Rimligt.
Får jag gå tillbaka till 74 eller är det över?
Nej, men jag
tycker jag tycker du ska upplysa folk.
Starten på den moderna fotbollen är väl ändå VM-guldet för England 66.
Jag vet inte riktigt varför det är så mycket tydligare än VM 58, Brasilien, Pelé, liksom moderna ytterbackar och skit.
Jag tycker generellt sett att 60-talet har blivit bortglömt. Jag tror vi pratade om det för något år sedan, eller om det var två år sedan. Att man pratade väldigt lite om 60-talsfotbollen. Elenio Herrera i Inter och ja, men liksom mästerskapen på 60-talet har också blivit lite bortglömda. Kanske är det för att vi var bra 58 och tog ett brons, och man tänker tillbaka på vi hade Grenoli och allting sånt där.
Ja, men jag kan
och
hålla
sen
med
så kom då. Ralf. Men vi har även glömt bort den internationella fotbollen.
Jag kollar på det bara här om sistens, liksom, i och med att det var 50 år sedan Tipsextra började. Vet ni vilka som var regerande engelska mästare när Tipsextra? Men det vet ni såklart inte, ni ska inte ens behöva gissa. Men poängen var att det var Man City. Och det hade man inte riktigt högst upp i huvudet. Fan, de vann ändå ligor i den fasen. Man vet ju att Man United vann Europacupen Busby Babes 68. Men att just Man City var uppe och vann ligor, och samma år vann Newcastle liksom föregångaren till UEFA-cupen. Och visst, det är lite bortspolat.
Jag såg, på tal om Busby Babes där, så såg jag en dokumentär om George Best som ligger på C-more för alla som vill se den. Helvete vad starka bilder.
Ja, det kan jag tänka.
Och vilken otrolig karriär. Och vilken jävla rockstjärna.
Nej, han, The Fifth Beatle och allt det där. Men han var ju fan, han var ju en större Beatle än Beatlarna själva.
Nu är vi så jävla mycket längre tillbaka i tiden än Wolfsburg.
Tips då, ta 60-talet, Inter 60-tal. Där har du Moratti och alltihopa. Sen så har du Gigi Riva, Cagliari.
Ja. Du vill väl ha Foggia 71 där också? Cagliari.
Jo, men alltså Torinos 60-tal är väl också
efter,
när de bygger upp efter flygkraschen.
Det är väl mer 50-talet.
Det blir, alltså efter bygger de upp, sen är det mörka tider 50-60, sen på 70-talet. Och där finns ju superhistorier liksom, med Torino som var på väg tillbaka och så dog deras största stjärna, blev överkörd av deras största supporter, eller största supporter var det inte, av en supporter som sedermera blev president på 2000-talet. Så det är klart att det finns en historia där. Hellas Verona, Preben Elkjær på 80-talet, ja, där är nästan.
Lazios 70-talslag, de går runt med gevär och skjuter, men Gusten vill tillbaka till årssammanfattning.
Nej, men jag är glad över att Thomas äntligen har tagit plats på When We Were Kings-tåget.
Det är svårt att inte ta plats.
Faktiskt.
Det var jävligt roligt igår när Expressens, vad är han egentligen? Magnus Alselind, vad är han?
Editionschef.
Falla ut någonting och bara fan det är helvete vad det flashas konstigt nu för tiden, så skulle han göra en skärmdump av sin mobil och så var det någonting med flashandet som man tyckte var egendomligt, så såg man ju högst upp på den där mobilskärmen, ja då rullade When We Were Kings. Hade vi mycket kul åt.
Det förstår jag.
Okay,
hade också väldigt mycket Expressen.
Ja,
vi landade alltså från damfotbollens 2019 i Magnus Alselins mobil, i Wolfsburgs 2015 och i George Best och Seffle Andersson.
Ingen bär en vit skjorta som Magnus Alselin.
Det är fan en stringent årssummering, det får jag ge oss alla.
Exakt. Nej, men om vi bara sammanfattar damernas år, finns det någonting i er som tvekar på att vi sitter här om ett år och damfotbollen inte har tagit ännu mer kliv?
Alltså det jag är lite orolig för, eller vad fan, jag vet inte om oro är rätt ord, men det jag undrar hur vi ska lösa, det är ju det här med att folk fortfarande inte bryr sig tillräckligt för att gå och titta på damallsvenskan. Och det hände ju inte ett skit efter VM 2003, liksom silver, 3,8 miljoner tittade på finalen. Och sen gick det en månad och sen var det 380 persian som gick och såg på den vanliga damallsvenska matchen. På så sätt var det väl också kanske lite synd att Hammarby inte gick upp i damallsvenskan. Jag tyckte personligen det var kul, för det innebar att UIK gick.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och jag har absolut kvar någon form av sympati för UIK, men som någon form av publiklokomotiv hade väl Hammarby varit tacksamt, för där har de verkligen fått snurr på grejerna, din brorsa och de andra nere på Kanalplan.
Sen ska man väl säga att Umeås avancemang,
det var
inte det som breddade Bajens plats.
Varför är Uppsala? För mig var alltid Uppsala, det var väl Bälinge. Vad hände med Bälinge?
Fråga fel personer. Fråga fel brors.
Du frågade mig vad som hände med Wolfsburg. Något fick du ändå tillbaka. Vad fan får jag?
Det är väl en ganska liksom, bra bild av hur vi skiljer oss åt. Vad du kan ta på volley, vad jag kan ta på volley. Bälinge, där går jag bet.
Sara Kall, Josefin Ökvist i någon mån.
Ja, Ökvist hade man kunnat droppa. Men nu vet jag inte riktigt om det blev något svar från Erik. Men vad säger du då, Thomas? Finns det någonting i dig som tror att det här är bara ett... Liksom, tåg igen då, som likt When We Were Kings har satt fart.
Jag ser ett litet problem för damfotbollen med hur man konsumerar fotboll 2019 som man inte har i herrfotbollen. För där kollar man på tv och det är uppenbarligen en produkt som många vill köpa. Det är bara kolla på Eriks Viasat och Simor och alltihopa. Man kollar väldigt mycket på herrfotboll. Där har inte damfotbollen slagit än. Jag vet inte varför. Folk tycker inte att det är jätteroligt uppenbarligen att kolla på tv. Men man är också för slö 2019 för att ta sig ut på stan och gå till en arena. Man gör det i Allsvenskan för att det har blivit en fantastisk liksom, det har blivit en jävla drag kring hela Allsvenskan. Man ska gå på fotbollsallsvenskan liksom, herrarna. Men där har inte damerna liksom kunnat haka på i den vågen. Och då blir det liksom ett problem att man dels inte då kollar på tv och dels är man för slö så att man går inte på matcherna. Så att det är den här liksom soffgenerationen som inte orkar ta sig till arenorna. Man gör hellre någonting annat och det är så stressigt livet och man ska hinna med kalas och allt vad det är. Och sen så, ja men det har liksom inte etablerats. Och den etableringen har jag svårt att se hur den ska gå till. Att man tar sig från soffan. Man prioriterar damfotbollen framför andra aktiviteter under helgerna. Jag vet inte. Men den har hamnat i kläm tycker jag nästan. Mellan då soffgenerationen och den här moderna människan som har jättemycket och allting är stressigt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Vi är även sponsrade av våra vänner på Betsson. Nytt år, men inga nya konstellationer vad gäller Toto och spelbolag. Det är Betsson vi kör på med.
Är det så landet ligger? Du Gugge, på tal om Zlatan då, så sitter jag och kollar här på en tweet från Betsson. Följ dem förresten på Betsson SV, deras svenska konto. Hashtag is back. Hur tolkade du det? Jag bara kolla kort. Gazetten, eller nej, det var ju Milan som körde IZ back.
Ja, jag hade faktiskt lite bekymmer med att liksom komma på rätt fot med den där hashtaggen. Men jag vågade inte ställa frågan, för man vill ju inte framstå som dum.
Nej, exakt. Ja, men jag tycker ju bara att de byter ut S-et mot Z så som man brukar göra ibland, is back. Och så fattar man att det är Zlatan. Men det fanns ju olika teorier
om det. Då hade det funkat bättre med liksom Z is back. Ja. Alltså sis back. Back är ju bara liksom, nej, jag vet inte.
En teori var ju liksom att det var Borrell-varianten. Toscano på kajen för Ibrahimovic Zlatan, så att I står för Ibrahimovic, Z för Zlatan. Det jag skulle säga på tal om Betsson, Gusten, det är att de har ett odds ut här. Det finns ju allt möjligt. Det är bara att gå in på betsson.com. Men det här då som jag säger, det är: gör Zlatan hattrick i Serie A 2019-20? Ja, 4 gånger pengarna. Nej, 1,20.
Ja, det kan jag tycka är lite lågt på mig, va?
Jaha. Ja, jag vet inte. Jag har varit lite sugen i alla fall på att lägga in en slant på 4 gånger pengarna. Men det är jag. Det är jag.
Ja, jag såg även att Betsson skickade ut en över-underlina vad gäller mål på 9,5. Och det är väl fullt rimligt. I synnerhet om man gör hattrick i en match.
Ja, definitivt. Definitivt.
Ja, ni hör ju själva att det finns massa Zlatan-specialer borta på Betsson.com. Men det finns ju även en tototrippel till nyårsdagen när raketerna har tystnat och man kanske med en pizza ringer in det nya året med en fullmatad Premier League-omgång. Mm. Vi har i alla fall satt ihop trippen att Leicester slår Newcastle. Jamie Vardy har blivit pappa. Leicester är utvilade efter att ha roterat kraftigt mot West Ham. Och jag tror att man bara åker till St. James's och tar 3 poäng. Säger du emot?
Nej, ja, det kanske är någon som gör det här, men det är ju inte jag i alla fall.
Nej. Sen så fortsätter vi med två överspel. Det första i Watford Wolves. Nigel Pearson har ju kommit in och fått rejäl ordning på Watford. Mm. Troy Deeney har börjat bomba in straffar och göra mål igen. Delofeo har hittat nätet ett par matcher i rad här. Så att, jag tror att Watford absolut kan göra både ett och två mål mot Wolves. Och Wolverhampton, herregud. Ah. Så imponerande de var i andra halvlek mot ett förvisso decimerat Manchester City, men ändå. Jimenez, Traoré, Doherty. Mm. Fan vad de kör alltså.
Ja, men de är i form, och här ska jag också säga så att både Rally Jimenez och Traoré och Doherty, den trion du just nämnde, vilades, två av dem. Det var väl Jimenez och Traoré som fick komma in, va, i matchen, men de är utvilade inför den här fighten i alla fall.
Så att över 2,5 i Watford Wolves, samma lina och samma överspel blir det sen avslutningsvis på kvällen mellan Arsenal och Manchester United. United ser ju faktiskt ganska så fina ut framåt med Martial i toppslag, Rashford är där, eventuellt spelar Paul Pogba, men jag tycker faktiskt att United har imponerat offensivt de senaste matcherna. Och Arsenal, visst, det kanske inte ser superstabilt ut bakåt, och de har ännu inte lärt sig att stänga matcher, men Aubameyang alltså, vad vass han är.
Ja, han är otrolig, alltså det är så jävla klass i honom, och jag tror också att Artetas arbete, det är ju intensivt i de här dagarna med mycket matcher och så, men det kommer att börja betala sig, och är det någonstans liksom där man fortsatt är lite tyngre, så är det ju framåt, man är lite framtunga, och bakåt vet vi om att det läcker, och så, och dessutom då mot ett United som flyger fram. Ja, det här blir en öppen match, så mycket chanser, över 2,5 tycker jag är given.
Rak seger Leicester över 2,5 i Watford Wolves och Arsenal United. Ni hittar den här under godbitar och boostade odds precis som vanligt, rygga med 148 spänn i hashtaggen Tototrippen, så tycker jag att vi inleder spelåret på bästa sätt med lite jävla gemensamt rassel.
Underbart.
Med det sagt då, så traskar vi vidare i vår årssummering, och då har jag skrivit upp punkterna här. På bästfronten, intet nytt. Det var ju en ligavår där det var the usual suspects som lyfte ligapokalerna. Juventus i Italien, Bayern München i Tyskland, Manchester City i England, Barça i Spanien och PSG givetvis i Frankrike. Så med det sagt så var det väl kanske inte någon ligasäsong i våras som på något sätt blev exceptionell eller minnesvärd, men med tanke på att Liverpool gick och vann Champions League och det de har åstadkommit under den här hösten, och återigen så påminner vi om att vi spelar in det här innan de åker till klubblags-VM i Qatar, det ska de väl bara sopa hem i och med att motståndet är vad det är.
Flamengo.
Men var 2019 året då Liverpool blev världens bästa fotbollslag?
Ja, det var det. Det var det. Nu vet jag ju att det säkert går att komma med någon invändning kring hur de inte har briljerat och blåst bort sina motståndare under hösten.
Fast men poängmässigt så har de ju slaktat rent ut. De har tappat två liksom poäng.
Det korrekta motargumentet att ja, men vad fan, det var ju under deras svacka. Under deras svacka så fortsatte de vinna precis varenda match, även om de kanske inte såg skinande fina ut på vare sig Bramall Lane eller Sellers Park. Men under sin svacka så vann de alla matcher de spelade. Under de perioder de verkligen spelade bra, ja, då gjorde de 4-0 på FC Barcelona med reserverna, mer eller mindre, lite tillspetsat. Så jag absolut, sett i kalenderåret 2019 har Liverpool varit världens bästa fotbollslag. Inget snack. Och när vi summerar säsongen 2019-2020 så är jag helt övertygad om att de i alla fall kommer att ha vunnit Premier League efter sin evighetslånga torka. Och jag skulle väl uppriktigt sagt nästan tro att de kompletterar det med ytterligare någon buckla. För de är ju, det är deras tid nu. Deras lag peakar. Deras lag är precis så bra, så effektivt, så framforsande som det kan vara. Och inga av de du beskrev som the usual suspects kan ju säga riktigt samma sak. Det är ju renovering mest överallt. Det är vissa klubbar som inte riktigt har hunnit in i sin som Man City. Det är vissa som inte riktigt har hunnit klart med sin som Real Madrid eller FC Barcelona. Men det är ju i stort sett bara Liverpool och de här stora elefanterna som känns just här, just nu.
Mm. Jag tycker att den liksom sekunden som sammanfattar Liverpools 2019 bäst för mig, det är när man slår ut Arsenal i ligacupen här i höst.
De försöker förlora. Exakt. Men klarar inte ens av det.
Och Klopp står bara och garvar när man gör, när det är väl Origi som gör 5-5 på tilläggstid, och det är någon ungtupp som tar bollen och ber om att få slå sista för att han vill avgöra, och Klopp står bara, slår ut mammorna och liksom, vad fan, jag kan inte förlora än som jag försöker. Det, ja, men går inte.
Där är det väl liksom jobbet gjort. Nu har jag byggt det här jävla pianot, mm, och nu är det så jävla självspelande att jag behövs inte längre. Sen är det klart att han kommer göra det, för även ett självspelande piano behöver fan stämmas ibland. Men det han har gjort under sin tid i Liverpool, det är nu nått en punkt där jag tror att han hade nog fan kunnat kliva av nu. Och det där tåget som du pratar om, det hade fortsatt skena sig genom hela den här säsongen. De hade vunnit ligan ändå. De kanske hade vunnit något mer ändå. Sen hade det därefter börjat spåra ur och liksom skena över stupkanten och sådär. Men nu tror jag att det inte finns något som kan stoppa dem. Inklusive en skada på Mané. Inklusive en skada på Van Dijk. Klart det skulle vara kännbart, men de skulle inte tappa ligan på det. De skulle fan inte tappa ligan på om Klopp bara, ja, men nu tänkte jag ligga hem i 4 månader. De skulle klara den då, för han har gjort grundjobbet så satans.
Hade till och med Olof Lund kunnat ta över?
Just nu hade han det. Om man bara hade haft vett att för det mesta hålla käften och när det behövs komma in med champagnequiz-auran och vråla en kvart och sen vara klar liksom.
Vad säger du, Thomas? Håller du med? Är Liverpool världens bästa fotbollslag?
Ja, alltså i analysen just som ni beskriver att de inte kan förlora ligacupen och dessutom kanske inte varit så där briljanta i spelet och forsande som de kan vara när de är som bäst under den här hösten och ändå leder ligan så stort. Jag tycker att det, på slutet så har det börjat släppa upp lite för dem dessutom, så att jag tror att de har ett par växlar till. Vilket också gör att jag börjar tro lite på att det skulle kunna bli en dubbel, att de, eller dubbel, i England kan de väl vinna någon cup där eftersom de uppenbarligen inte kan förlora, men att det kan också bli en Champions League, så att det verkligen blir ett lag som man minns för lång framtid. Vi pratade om Milan med Sacchi och Berlusconi tidigare, att det här skulle kunna bli liksom över tid, över några år här, ett lag som verkligen blir ett av de största någonsin.
Det de är också är ju att de är ju ett lag som går rätt ner i Liverpool-traditionen som ju fortfarande är så satans viktig för i alla fall de som faktiskt går till Anfield. Det är ju det som gör att det är helt naturligt, helt rätt, helt rimligt att nämna Klopp i samma andetag som vi nämner Bill Shankly och Bob Paisley. Och det är ju beroende på att han inte bara har liksom skapat ett lag, utan han har ju re-energized, alltså han har givit ny energi, ny kraft, ny framtidstro till både sitt lag, till sin klubb, till sina läktare och till förlängningen till hela staden. För så oerhört sammanflätat är ju fotbollsklubben med den röda halvan av staden Liverpool, att det liksom påverkar ju varandra. Det påverkar stan om det går bra på Liverpool FC, det påverkar Liverpool FC ifall stan mår skit, men Klopp har ju på något sätt faktiskt gjort ett bidrag till hela jävla regionens välmående och självkänsla, precis som Shankly och Paisley gjorde, precis som det blir allt svårare och allt mer sällsynt att faktiskt klara av.
Jag tvivlar inte en sekund på att han internt är där uppe bland de största, men om vi ser till Jürgen Klopp då, i övrig konkurrens, han gjorde ju någonting fantastiskt med Borussia Dortmund, tog ett par ligatitlar, nådde en Champions League-final med betydligt mindre resurser, så att den bedriften kanske är...
Samtidigt när man blickar tillbaka, det var mindre resurser, men blickar man tillbaka så fick han ju ihop ett jävligt bra lag med fotbollsspelare som sen... Ja.
Absolut, och det jag skulle komma till var att, men då så var det ju fortfarande en tidsperiod där Pep Guardiola fortfarande var den klarast lysande stjärnan. Mourinho hade inte fått någon kungakrona på sneen. Det fanns gamla rävar i form av Ancelotti som till slut var den som fixade den där 10:e Champions League-titeln till Real Madrid. Antonio Conte hade börjat stapla ligatitlar på hög med Juventus. Men nu, efter det här året inte minst, så känns det som att Klopp har petat ner alla från tronen och satt sig där själv.
Alltså det jag verkligen tycker grejen med Klopp, ifall vi ser det från det perspektivet, det är ju att han konsekvent har lyckats lyfta sin klubb organiskt till en ny nivå jämfört med vad de var tidigare. Och det är mer eller mindre omöjligt och det blir allt svårare ju högre upp i hierarkin du kommer. Det han gör först att han liksom tar Mainz från sig andra divisionen till mitten av Bundesliga. Men sånt görs mest hela tiden. Det är svinbra, men det är liksom inget som skriver historia. Men det han sen gör att han tar Dortmund från liksom en nästan klubb, från en där någonstans klubb till att bli det de fortfarande är idag. Nu är de en cementerad Champions League-klubb, etablerad igen som liksom tvåan bakom FC Bayern, hur man än mäter i Tyskland.
Det fanns väl en ekonomisk situation också i Borussia Dortmund som var fullständigt katastrofal.
Ja, det fanns ju ett arv av den här liksom konkurshotstiden, och det var ju tvungen att förhålla sig till, och även om man som sagt fick ihop ett bra lag så var det inte kul för honom att konstatera att varje sommar så lyfte FC Bayern eller någon annan hans bästa spelare. Man trodde att Nuri Sahin var hans bästa spelare när de lyfte bort honom, och sen då FC Bayern som tar både Götze och Lewandowski, och han ändå fick laget och klubben att fortsätta växa. Och det där tjatar jag mycket om, att nu för tiden, fan, vindbryggan håller på att fällas upp, det är skitsvårt att storma slottet längre, utan där inne, där sitter ju, ja, men de som alltid är med i Champions League, de som slå vakt om sin egen position, och det är nästan hopplöst. Sen är ju visst Borussia Dortmund, precis som Atletico Madrid, precis som i någon mån Tottenham, det är klubbar som ändå haft tillräcklig demografisk tyngd för att ha möjligheten. Men där gjorde ju Klopp det som, ja, men som Simeone också har gjort. Han tog en klubb från positionen precis utanför eliten till att verkligen ta plats i den fina salongen och bli kvar där. Och det är svinsvårt, men sen då kanske det svåraste av allt, att göra det han har gjort nu, att ta Liverpool från att vara en av de stora där innanför murarna till att liksom bara sätta sig på tronen. Och man kan tycka att det är tufft för Borussia Dortmund att växa om eller växa ikapp Chelsea. Men hur jävla svårt är det då för Liverpool utifrån vart de var när han tog klubben till att faktiskt växa om? Såklart beroende på hur man mäter, men ta sig förbi Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Juventus, FC Bayern, liksom att häva sig upp och förbi dem, det går ju nästan inte att göra på organisk väg. Det ska inte gå utan shake-pengar, utan den typen av tillskott. Och sen är det klart att Liverpools historia och tradition och globala reach gör ju just att, ja, de har ändå en möjlighet att kunna klara det, men att faktiskt genomföra det. Och som då Klopp har gjort tre gånger om, lyckas ta sin klubb från en position där de känns som att det här ska de väl vara framöver till en helt ny nivå. Det har ju aldrig Guardiola gjort. Visst, han har liksom utvecklat och tagit framförallt FC Barcelona till höjd där de aldrig tidigare har varit. Men FC Barcelona kommer ju mer eller mindre alltid vara där uppe. Mourinho gjorde det med Porto, men sen dess har inte gjort det. Och det är inte så att det är det enda måttet på en stor tränare, men om vi ska tänka just på det sätt som du pratade om, men hur ska vi värdera Klopp? Vad han har faktiskt lyckats med? Vad han gjort som andra kanske inte har gjort? Då är det ju den grejen.
Delar du min känsla, Thomas, att just Jürgen Klopp och sättet han är med hela sitt väsen, att det finns en brintid också som inte kan vara för evigt? Han känns så jävla intensiv, att orkar han göra det här jättelänge?
Ja, men du tänker att det ligger en hjärtinfarkt 5 år bort om man fortsätter att vara så intensiv som man är. Jag vet inte, men jag hör vad du säger. Det är klart att det tar mer kraft på en människa än att vara Ancelotti, som är betydligt mer lågmäld, eller Sven-Göran Eriksson, eller vem
du vill. Svennis liv sliter fan, alltså.
Ja, där finns det väl ett privatliv som sliter mer. Känslan är att Klopp ändå har balans i sitt privatliv. Det är inte 10 öl, utan inte för att Svennis sitter och super. Det kanske han gör, det har jag ingen aning om.
Efter men Real Madrid i Kiev var det fan 10 öl.
Ja, då var det säkerligen 10 öl. Jag tror att det snarare handlar om det. Att, hur ser hans privatliv ut? Har han balans i privatlivet? Kan han komma hem efter alla urladdningar och alla känslomässiga utspel i mixade zoner och på presskonferenser och under matcher och landa tillsammans med sin familj? Då tror jag nog att han kan stanna.
För visst är väl känslan att han inte kan göra det på något annat sätt?
Nej.
Han måste vara
Jürgen Klopp.
Han kan
ju inte komma hem och vara Jürgen Klopp på Anfield med familjen. Alltså, nej, om men det är så, då är det kört inom 3.
Men jag tror heller inte han kan förändra sig och bli en lugnare, mer dämpad version av sig själv för att hålla liv i karriären.
Håller absolut med. Sen tror jag väl säkert att vi undervärderar vissa. Han är säkert jävligt slipad taktisk han också. Det får han aldrig riktigt cred för. Han kan säkert
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mycket om näringslära och det har inte vi en aning om, men där har han ju framförallt vett att delegera och ta in rätt folk. Han tar in rätt dietist från FC Bayern, han lyckas hitta en ny bra andra man i den här Pep Linders, men jag tror absolut att hans USP, liksom det som är Jürgen Klopp, det kommer ju vara energin och entusiasmen och förmågan att dra folk med sig. Sen är ändå min bild, och det är fan i mig bara en bild i det här skedet, men att han nu själv tänker just att nej, men jag vill fan vara i Liverpool ett tag. Jag vill bygga någon typ av dynasti. Det ska vara Shankly och Paisley och jag. Jag tänker inte crash and burna som han gjorde med Dortmund. För i så fall skulle det här vara mer eller mindre sista säsongen. Eller halvannat år till därefter. Jag tror att han skulle, jag vet faktiskt inte vad han har för kontrakt nu. Men jag tror att han skulle kunna skriva på ett 5-årskontrakt imorgon. Och tro på det. Han tänker sig bli kvar för att bygga något stort och varaktigt. Och det tror jag ändå skiljer honom från till exempel Guardiola. Som jag ju verkligen tror är inne på upploppet för sin tid i Manchester City. Jag vet att han har kontrakt till 2021, men tydligen finns det någon typ av break-klausul som gör att det är fullt möjligt att dra redan till sommaren. Ber du mig gissa, ber du mig spåkula inför 2020, så tror inte jag Pep Guardiola leder Man City när nästa säsong börjar.
Mm. Har vi fått vårt första?
Det är precis vad vi ber dig och vi kommer be dig om.
Och det är usel på som precis alla fotbollsmänniskor.
Nej, men bra, då konstaterar vi att Liverpool blev världens bästa fotbollslag under 2019 och Jürgen Klopp blev till slut världens bästa fotbollstränare under 2019. Vi vänder hem till Sverige, för igår när vi spelade in det här så gjorde Marcus Rosenberg sin sista match i karriären. Han var med och tog Malmö FF vidare till ännu en 16-delsfinal i Europa League. Jag hoppas och tror inte att det blir några trötta övertalningsförsök en gång till. Låt honom lägga av nu, för fan. Men var placerar vi in Marcus Rosenberg i den allsvenska historien när han nu har satt punkt?
Så här skriver Erik: vad var det egentligen som kom där över sundet? Jo, det var de mästarna från Malmö som drog in för att vinna gruppen. Medlemmarnas förening, Marcus lag, Skandinaviens mäktigaste klubb.
Ingress plus?
5.
Fan, 5 plus. Men där fick du med Skandinaviens mästarlag och Marcus lag. Och
ja, fan, den referensen var inte så jävla subtil, men den är rätt tacksam att använda sig av i dessa tider.
Den var väldigt läsbar. Alltså, den funkade i audio, tänkte jag.
Delade ni min känsla kring FCK-budisen med att man kan ta en kille ur Malmö och hitta honom på Södermalm? Stolpe ut.
Verkligen. Alltså,
de fick inte till liksom... sista touchen.
Jag funderade på den och undrade, är det någonting? Jag greppar inte den här riktigt. Är den jätte... För det var många på Twitter som skickade ut den och skrev ha-ha-ha. Den var så jäkla bra. Jag såg aldrig storheten.
Hade ni orkat läsa texten och inte bara ingressen, så hade ni sett att det var en passage på precis de premisserna. Att fan, den där tar ju inte alls en dag som denna. Malmö FF skiter ju i Zlatan när de vinner Europa League-gruppen, när Marcus Rosenberg gör sin sista match, när de just demonstrerar. Men det var ju mycket poängen av både den där matchen och i förlängningen den texten, att det blir så jävla tydligt under den månad som har gått, det här att ja, men, vad är Malmö FF, vad är för den delen svensk fotboll? Det blir ju extremt tacksam kontrast när de åker just för att möta FCK. För de är ju i så hög utsträckning det som Malmö FF hade kunnat vara ifall klubben, ifall svensk fotboll hade valt en helt annan väg, en annan modell. Och nu är de istället allt det som MFF inte vill vara. Och det gäller ju allt. Liksom. Det gäller hur föreningen sköts, det gäller vilka som företräder föreningen, det gäller faktumet att FCK inte har någon Marcus Rosenberg, att de skiter totalt i sina damlag och sina medlemsomröstningar där kring, och för den delen att de inte ens fattar att ja, men Zlatan tar inte just nu. De förstår inte det för att de är inte inne i samma tankemodell.
Ja, men lek med tanken att FCK och Malmö FF har någon slags friendship. Då hade ju den banderollen nästan varit mer slagkraftig. Typ, vi hatar också Zlatan. Alltså,
ja. Han har inget med det här att göra. Inte den skånska klubben som FCK har ett friendship med, men nej. Visst.
Men det hade lika gärna kunnat vara så.
Men det,
om man tänker på banderollen.
Det jag tror att jag vill åt är att själva slagkraften i formuleringen är stolp ut. Alltså det är så här, det är sånt jävla smashläge, men formuleringen i sig blir...
Hur tänker du?
Vad hade du velat ha?
Ja, jag vet inte vad jag hade velat ha, men jag trodde att det var det ni också köpte. Och tänkte, ja, jag fattar vad du menar, att här är bollen uppe i luften, det är bara att smasha in den, men...
Jag känner inte att smashläget var så bra. Jag tycker de går fram på fel boll. Måste stå på i baslinjen två till och sen kan man
hade
gå fram.
Hade de ett Hammarby så kanske det hade varit smashläge.
På något sätt.
Marcus Rosenberg då, nonetheless. Var placerar vi in honom?
Ja, vart fan placerar vi in honom? Det är väl svårt att se någon större under 2000-talet. Kennedy såklart, men Kennedy var ju liksom ikon på ett annat sätt än han tog Hammarby till Europaframgångar värd en halv miljard. Kim Källström var ju i stunder ännu mer dominant i allsvenskan än vad jag tycker Marcus Rosenberg var. Kim Källström är mest dominanta spelare jag har sett i allsvenskan på 2000-talet, men hans betydelse för Djurgården är inte heller riktigt lika stor som Rosenbergs för MFF. Han är dessutom göteborgare.
Och jag tycker att det är en stor skillnad på Kim Källström också, i och med att hans hemvändningsperiod, det blev en säsong och det blev en tredje plats. Så det var ju jättefint och bra, absolut.
Men... Han gjorde ju mer innan han åkte ut. Marcus Rosenberg gjorde ju ärligt talat inte så jättemycket för MFF innan han åkte ut. Så det är spegelvända karriärskurvor.
Exakt, och det är det jag nästan tycker är mest fascinerande med Rosenberg, att fram till att han kommer hem till Malmö FF så är ju det, alltså det är ju lite stolpe ut karriär.
Ja, men faktiskt. Du kom aldrig riktigt in i landslaget. Kan absolut själv prata om att fan, det gick bra där i Bremen och fan, jag fick fint förtroende i Racing Santander. Men jag håller med. Hans proffskarriär eller hans utlandskarriär är ju inte så bra som den borde ha varit. Nej, om man hur skicklig spelaren är.
Hans största bedrift var ju att döda Sampdoria. Sparka ut dem och Cassano började bråka, och det här drömparet Cassano och Pazzini, de splittrades och Sampdoria åkte ner i Serie B.
Ja, det var en jävla fin match och det var ett jävla fint mål, men då var han ju fortfarande rätt mycket så jokerspelare i Werder Bremen.
Ja, och man följde ju aldrig riktigt Marcus Rosenbergs karriär hemifrån, så som man idag gör med Alexander Isak, John Guidetti, som man tidigare gjorde med Zlatan, Johan Elmander, Albeck, Henrik Larsson och så vidare. Rosenberg, han var där ute.
Följde man Albeck så mycket?
Ja, men han, alltså, jag,
Albeck i Hansa Rostock, när
Albeck var i Aston Villa med Mellberg, då var, alltså, så här,
det var ju Mellberg man följde då.
Kanske. Jag vet inte riktigt varför jag slängde in Albeck där. Jag tar tillbaka den live. Men ni hör vad jag säger. Det var ju aldrig riktigt det läget på Marcus Rosenberg. Sen så kommer han hem och så åstadkommer han det här på, det är väl 5 år, va? 5 kalenderår.
Ja, 2014 till 2019. Ja, precis. 6 säsonger blir det.
Sanslöst var han med.
Det enda jag kan jämföra med i en allsvensk kontext, jag tycker som sagt att det är inte Kennedy, det är inte Daniel Tjärnström, det är inte Kim eller Tobbe Hussein, det är väl Anders Svensson. Men det blir ju såklart inte riktigt samma sak för att Elfsborg inte har samma position eller samma ambitioner. Det är klart att det blir en större grej att lyfta MFF upp till de här internationella höjderna som Marcus Rosenberg har gjort än det blir att ta Elfsborg till första SM-guldet på hur lång tid som helst. Men jag tror väl ändå att han är den som kommer närmast. Och nu fastnar jag ju lite i det där som du menar att jag ska göra, som jag själv är lite allergisk mot. Man borde väl gå längre tillbaka i tiden. Man borde väl ta in alla Bosse Larsson-figurer. Men då menar du att alla lyssnare somnar. Så ifall vi bara ser till 2000-talet, nej, men då är han väl fan störst av alla i en allsvensk kontext.
Säger du emot?
Nej.
Nu alltså, när vi har satt punkt för Marcus Rosenbergs karriär.
Nej, om man ska vara objektiv så är det väl så. Det är lätt att vara AIK-are eller djurgårdare eller älvsborgare och tycka någonting annat. Men,
ja, men alltså, med AIK-are, det är klart att du kan ju inte argumentera för Kärnström, även om jag fattar såklart emotionella. Det, du kan inte argumentera för Hen och för det räcker liksom inte till. Vem ska du argumentera för? Liksom?
Om då 2019 var året där Marcus Rosenberg satte punkt för en fantastisk sista del i karriären då, och placerade sig som den största i allsvenskan på 2000-talet. Var då 2019 året då Zlatan för första gången, ja, men hans aktie sjönk?
Ja, det pågick väl ärligt talat.
Det började ju kring VM där, våren och Janne-klockan och så vidare.
Ja, men där tror jag många kände att ja, men det här var för mycket Zlatan. Liksom att någonstans manipulera hela... liksom, det svenska truppbygget inför VM för något som i slutändan inte ens visade sig vara hans egna idrottsliga syften, utan det var hans kommersiella syften. Jag tror att folk tappade redan där. Så jag
och
tror
sen att Sverige också gick till kvartsfinal det året.
Det är klart att det liksom förstärkte någon sån känsla. Men jag tror att om vi bara ser till det som du är inne på, att Zlatan om något tappade status, anseende, kärlek från någon form av svenskt folkdjup, så då var vi nog 2019 mer en förlängning på 2018 snarare än det där verkliga brottet.
Du hamnade ju i min värld mycket märkligt i den här stormen i höstas. Hur upplevde du det?
Jag upplevde ju det som att det är väl kanske nyttigt att känna på hur det är att uppleva sig vantolkad, uppleva sig påhängd saker och attribut och åsikter som man inte har. Men det är klart att det är inget kul. Liksom. Det är inget kul när liksom, den typen av artikel börjar cirkulera och börjar få spridning och när Zlatan själv dessutom liksom, skickar den vidare som en bra reflektion. För är det någonting som jag tycker är viktigt både för mig som yrkesperson och för mig som människa, så är det ju det här med liksom, att... var fördomsfri, att inte döma folk utifrån deras bakgrund och att ha fotbollen som något som i första hand för folk närmare varandra än att ta dem ifrån varann. Så jag tyckte det var deppigt. Jag fick ju också lov att någonstans rannsaka mig själv, för jag inser att bara för att jag tycker att jag själv är en förnämlig liksom, jämställdhets- och antirasistisk kämpe, så innebär inte det att jag gör allt rätt i alla lägen. Så vad fan, finns det något här? Och det finns säkert någonting någonstans. Jag är ju inte... det går ju saker annorlunda, det går saker bättre. Men just det som stod i den där texten, det var ju bara...
Du kan spela in folk bara, Gusten. Så folk vet vad vi pratar om.
Ja, men det var väl en högst tveksam alltså, sett till vart han har figurerat.
Var Rashid Moosa som är, tror jag, högsta företrädare för Sveriges unga muslimer. Med reservation för att jag kanske titulerar honom lite felaktigt, som skrev då en debattartikel om att ja, titta här hur svenska sportjournalister reagerar på och reflekterar kring det Zlatan Ibrahimovic sa i Expressen-intervjun runt Janne Andersson. Och det då exemplifierades med saker som jag, Johanna Frändén och Simon Bank påstods ha sagt, skrivit och företrätt. Och det var ju bara problemet att de där sakerna som påstods ha formulerats, de fanns ju inte. Det var liksom rena påstå, alltså det var rena påhitt. Och vad gör man då liksom? Det är bara att konstatera faktum, tycka att det är som sagt obehagligt att känna sig vantolkad offentligt, men det finns säkert en jävla massa människor som jag skriver om och som jag kritiserar som upplevt att jag vantolkar dem offentligt, så i någon mån också nyttigt att känna på hur det känns.
Innan vi släpper Zlatans 2019 bara, hur högt upp på åfan listan genom tiderna hamnade liksom, nyheten av att Zlatan går in i Hammarby för dig?
Lite lägre än på många andra, så var väl så 7 av 10 kanske. Det är klart att man ändå reagerar, men jag reagerar ju mindre på att han går in i Hammarby. Det är väl kanske någon form av logik i att han vill in i fotbollsbusinessen. Jag reagerar ju mer på den andra sidan, att han så tydligt bränner i stort sett alla broar till både Malmö FF och Malmö stad, och det är där liksom, ja vad fan, hur får du ihop det? Hur kan du tycka att det var värt det? Ska du nu in i fotbollsbusinessen? Ja men gå in någon annanstans, gå in i Yankee Sport eller gå in i en italiensk förening. Men är det verkligen värt Kempe att gå in i Hammarby, och jag tror inte han kommer vara så här, liksom, den operativa visionären som verkligen anstränger sig för att ge sitt bidrag till Hammarby. Jag tror han kommer vara en väldigt passiv investerare, eller vad vi nu ska kalla honom, och då kan jag just inte riktigt se att, men vad fan, antingen så prioriterar han själv märkligt eller så har han fått egendomlig rådgivning. För hade jag varit i hans situation så finns det vissa saker jag hade värdesatt och vissa saker jag hade struntat i, kopplingarna till MFF och Malmö stad. Absolut en av de sakerna jag hade värdesatt.
När ni hör det här så är det väl högst troligt att han är klar för Milan?
Nej.
Inte det?
Ja, jag tänker att han blir klar den 4 januari. Alltså, okay. Den 1 januari är ju...
Han är rädd för att drunkna i Ivanhoe.
Ja, precis.
Men om vi då, om vi i alla fall ponerar...
Ja, han kommer nog hamna i Milan, ja.
Om vi ponerar att han då spelar fotboll för Milan
för
under
det.
Våren.
Om man inte lägger av.
Är din känsla att Zlatan kan vända på den här aktiekursen igen?
I Italien så är aktiekursen fortfarande kvar. Men om vi pratar i Sverige så alltså bland Malmö-supportrar och i Malmö så kommer han ju inte kunna vända på någon aktiekurs bara för att han spelar bra och gör 20 mål i Milan. Alltså, utan den kommer vara kvar, och jag tror också att rivaliserande supportrar till Hammarby kommer fortsätta liksom göra sig lustiga över att Zlatan är där. Men, och de som ändå älskar Zlatan, alltså oavsett i vilken klubb han går in i, de kommer fortsätta att älska honom under en säsong med Milan. Men liksom, jag tror att du ute efter tror att han kommer gå bra i Milan. Ja, det tror jag definitivt. För att Milan är för det första ett lag som är i behov av en nummer 9, alltså en riktigt bra anfallare. Av det sista jag såg i Zlatan i LA Galaxy så tyckte jag att han hade definitivt liksom tillräckligt mycket speed under fötterna för att liksom klara av en vår i Serie A och leverera där. Framförallt de mål som man gör i LA Galaxy, om man kollar på hela säsongen, så är det mål som man kommer göra även i Serie A. Och där finns det också en sån jävla stor respekt för honom. Så han kommer få det utrymmet, tror jag. Så att i Italien och internationellt liksom, så kommer man nog följa fotbollsspelaren och skita ganska mycket i Hammarby. Men i Sverige så i en allsvensk kontext så kommer man fortsätta liksom att kanske göra lite narr av honom, och i Malmö så gör det ingen skillnad. Det han har gjort liksom. Men så här, vi får inte glömma bort att det finns väldigt många zlatanister som bara liksom följer honom, som har någon så stor idol, och de skiter fullständigt i, tänker jag, vad han håller på med vid sidan av.
Mm. Ja, herregud.
Alltså, som idoliserar honom för den fotbollsspelaren. Och är det fortfarande.
Och är det någon som kan få det att svänga igen till sin fördel, så är det väl Zlatan. Hur djup grop han än har grävt.
Nej, men jag tror väl också att det är fortfarande så att majoriteten av de vakt idrottsintresserade svenskarna, de som typ, inte vet jag, röstar i Jerringpriset, det är ju inte de som åker på allsvenska bortamatcher. Jag tror att för den publiken så är det lite som Thomas är inne på, där är det nog över. Men liksom Jerringprisfolket, de kan ju svänga av 4 mål i Milan. Oj, titta Zlatan igen på nyheterna. Nu har han gjort det bra. Tänk, han får alltid sista ordet. Han snackar.
Kul att han gick in i Bayern också.
Ja, exakt. Bayern, tänk bidra till svensk fotboll. Så liksom där
pratar
tror
om
jag
om ungdomsfotbollen nere på Årsta och grabbarna ska in där. Det var skitkul att han gör det för sina egna killar också.
Ja, sen är alltså i någon form av brett folklager. Där tror jag nog att ett liksom riktigt episkt Zlatan slut på karriären, det skulle nog göra skillnad.
Det där, Thomas, får bli den sista timmen Toto Balutto 2019.
Härligt!
Vi avbryter vårt årssummerande avsnitt tillsammans med Erik. Men vi är tillbaka på torsdag morgon.
Mm, då får ni gärna med i Niva hos oss.
Då får ni fortsättningen.
Tycker att vi har ett trevligt samtal.
Ja, jag gillar också det här samtalet. Så att ha nu en riktigt trevlig nyårsafton. Gott nytt år önskar jag, Thomas och superproducent Kim Wirsén. Är det något mer du vill tillägga innan vi stänger ner Toto-året 2019?
Nej, men det är ju det här, man vill rikta tack till alla som har varit med genom året. Vi har haft ett helt jävla fantastiskt år. Avslutades på Oscars. Och sen lät vi meddela att vi ska ut och träffa alla er som lyssnar på ställen runt om i Sverige. 8 ställen, så passa på att köpa biljett. Vi vill så gärna att ni kommer.
Vi syns nästa år, men framförallt så hörs vi nästa år. Toto Balutto rullar vidare redan om 48 timmar. Då fortsätter vi snacka 2019 med Niva. Ha en fet kväll, gott nytt år. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Feeling lost and feeling blue. to say.